Idag ska vi prata om egna hemskommissionen här på Tyresöradion. Och jag som sitter här i studion, jag heter Katarina Johansson Nyman. Och då har jag med mig en person här i studion som kan mycket, mycket mer om det här. Välkommen hit, Ulf Perbo.
Tack så mycket.
Ja, Ulf, i vanliga sammanhang när vi träffas och du är med här i Tyresöradion, då brukar vi prata lokalpolitik. Men idag så kanske vi mer ska blicka lite utåt, eller hur?
Ja, det här är ju en rikspolitisk fråga kan man säga. Och det kanske inte är en politisk fråga nödvändigtvis heller, utan en mer allmän fråga om varför småhusbyggandet i Sverige är som det är.
Ja, precis. Och därför har det då bildats det som kallas för egna hemskommissionen. Kan du lite kort beskriva, vad är det för något?
Det är regeringen som har tillsatt en utredning som man kallar egna hemskommissionären egentligen, som är då före bostadsministern Stefan Attefall, som är kommissionären, som har till uppdrag då att han ska dels studera det svenska småhusbyggandet som enligt regeringens då uppfattning är onaturligt lågt och föreslå åtgärder, men också granska trädgårdsstäder och ta initiativ för att det ska byggas fler nya trädgårdsstäder som är då en väldigt intressant och positiv boendeform. Och även studera den gamla egna hemsrörelsen som fanns i Sverige en gång i tiden och se om det finns några trådar därifrån som skulle gå att göra till dagens bostadspolitik.
Och du är ju engagerad i det här, på vilket sätt då?
Jag är anställd av departementet som vanlig opolitisk tjänsteman på deltid för att då jobba åt kommissionären med den här frågan. Särskilt nu i början kommer jag jobba, sen kanske jag slutar. Men under analysfasen ska jag jobba med att då utreda de här frågorna.
Du, en sak som jag måste fråga dig. Som vanlig medborgare så tycker jag alltid sånt här är så svårt att förstå. Det var ju så att det var i maj 2024 som regeringen tillsatte då den här utredningen. Och sen har det då kommit en delrapport 15 november 2024, men slutrapporten ska inte vara klar förrän i januari 2027. Och då undrar man, eller jag undrar, varför tar det så lång tid?
Ja, men det här är en speciell utredning. Den kommer inte alls att pågå utredningen så länge, utan vi är nog färdiga till sommaren med själva utredningen och förslag och liknande. Sen ska då kommissionären främja de här frågorna genom att åka runt i Sverige, träffa intressenter, träffa kommuner, byggföretag, länsstyrelser och verka för att de här sakerna sjösätts. Så det han ska hålla på med från i sommar och fram till Stefan Attefall och fram till 2027, det är otroligt långa tiden, då han kan förmodligen i stort sett komma själv i den här kommittén, det är att då åka runt och verka för de här idéerna i trädgårdsstäder, egna hemsrörelser och liknande genom olika kontakter och seminarier och konferenser.
Okej, ja, då förstår jag lite mer. Ja. Så någon typ av utredning kanske kommer, alltså en mer skriftlig rapport kommer i sommar då, eller?
Det kan mycket väl komma i höst om vi hinner gå igenom allting.
Ja, för jag studsar ju lite grann över att datumet är ju faktiskt efter att valet har varit. Och så är det väl oftast inte, utan att man brukar ofta vilja ha klar en utredning innan, alltså under mandatperioden så att säga.
Ja, så kan det vara om man vill göra politik. Men det är mycket möjligt att de frågor som man då kan vilja gå till riksdagen och göra propositioner av, de är vi färdiga med i år. Har tittat på eventuella saker som behöver tas om hand, lagändringar och annat. Och det här att verka för det finns ju i praktiken, åtminstone Socialdemokraterna tycker ju på sätt och vis ganska lika i många av de här frågorna. Men egna hemsrörelsen, det var ju en stor del Per Albin Hansson på sin tid. Därför kan han säkert få fortsätta verka för de här frågorna även om det skulle bli regeringsskifte.
Just det. Och om man tittar i den här rapporten då, så ska ni alltså titta på de hinder som finns och vad som har gjorts. Men också en plan framåt då. Om vi tittar lite grann historiskt då, hur ser det ut?
Ja, om man tittar på dagsläget så är det faktiskt väldigt intressant. För Sverige är ett otroligt extremt land i de här frågorna. När man tittar, vi är det land i västvärlden som nu bygger minst antal småhus, minst andel småhus av nyproduktionen i hela västvärlden. Vilket är väldigt konstigt eftersom vi och Finland är de två länder som har mest mark per invånare.
Ja, just det.
Så är Sverige det land som bygger minst mark på städer. Länder som Nederländerna, Belgien, Danmark, Så små tätbefolkade länder bygger mer markbostäder, småhus och radhus än Sverige i antal. Och det är dessutom så att i beståndet så ligger vi under genomsnittet i Europa på hur stor andel av våra bostäder som är småhus. Och småhus är alltså radhus och villor kan man säga. Och det är också så att den nivå på byggandet de sista 10 åren i Sverige, det är den lägsta på över 100 år i Sverige av småhus. Det vill säga, det är en extrem djup, vi är helt internationellt avvikande och vi befinner oss i en djup kris kan man säga. Ner på nivå på 6000 småhus per år, vilket är helt onaturligt för ett land av Sveriges storlek. Så här ruvar mystiska systemfel.
Ja, och de ska vi återkomma till. För visst är det så att ni har också konstaterat att egentligen så är det så att det är väldigt många som vill bo i småhus.
Ja, det finns ganska många undersökningar gjorda som indikerar att ungefär 70% av hushållen vill helst bo i småhus. Ungefär 40% av hushållen gör det och det betyder att drygt 50% av medborgarna, för man, det bor lite fler per hushåll, bor i småhus. Och det betyder de facto att det är ungefär 1 miljon hushåll på nationell nivå som vill flytta från lägenheter till småhus om möjligheterna ges. Ofta är det då ju, kan man säga, familjer i flerbostadshus. Ungefär 1 miljon på nationell nivå har sagt i undersökningar att de vill egentligen flytta till ett småhus om bara möjligheterna skapas. Men det är för dyrt och de kan inte få lån och den typen. Och omräknat till Tyresös förhållanden så är det att mellan 3 000 och 4 000 hushåll i Tyresö vill flytta från den lägenhet där de bor till ett småhus om möjligheterna skapades.
Mm. Du, om vi tittar på Sverige då, när hade de flesta småhusen, när uppfördes de? Under vilken period?
Under slutet på miljonprogrammet, 70-talet, så var det väldigt högt småhusbyggande. Då byggdes det jättemycket. Det var den stora guldåldern för småhusbyggande i Sverige.
Och sen har det gått stadigt nedför då, hela tiden.
Och nu är det rekordlågt i 2024 och kanske även i 2025 är det extremt låga nivåer.
Ja. Du, det här med egna hemsrörelse då, vad är det eller vad var det?
Det var ju en rörelse för att egentligen mindre bemedlade arbetare och unga familjer med begränsade ekonomiska resurser skulle få möjlighet att få ett eget ägt boende där de själva skulle få ta del av värdetillväxten, där de själv skulle ha ett avgörande inflytande över hur husen skulle vara. Det skulle också gå att odla lite grann på tomterna, men det skulle vara mark på städer med en tomt för att bli lite mer ekonomiskt självständiga. Men just det egna självbestämmandet och den egna ekonomiska styret över huset och värdetillväxten var då en väldigt viktig sak för både. Och det intressanta är att det var ju både vänster och höger så på den tiden, från lite olika argument betonade man, drev på för att det skulle vara så här.
Ja, spännande. Ja. Det var ju också så, och jag vet ju min svärfar numera avliden, som ju... Ja, det var ju på 60-talet han byggde sitt, eller deras radhus. Det handlar ju också om att lägga in väldigt mycket tid och resurser och energi själv. Alltså han var ju och byggde varenda kväll, har jag hört.
Jo, så var det. Egnahemsrörelsen lades upp på det sättet att möjligheten gavs att förklara ekonomin. Eftersom den här målgruppen var ju mindre bemedlade, skötsamma arbetare, kan man säga. Det var att man skulle ha möjlighet att göra väldigt mycket själv. Och de mest berömda områdena i Stockholm är ju Enskede och Bromma, som idag liksom är lite anses vara... Idag är det ju väldigt populära områden med jättehöga priser, men det var faktiskt... Där byggde man enkla bostäder som man själv byggde för skötsamma arbetarfamiljer med låga inkomster.
Och det är ju som du säger, det är så fascinerande, för att idag är ju det de mest attraktiva områden i liksom, ja, nästan i hela Storstockholm då, om man bortser från några mer exklusiva områden. Och då i de områdena då upplät man ju också mark med tomträtt. Är det någonting som du tror att ni kommer att diskutera i den här kommissionen?
Ja, det kommer vi säkert att diskutera, och det finns ju både för- och nackdelar, så det är ingen självklar fråga. Det är ju ett sätt att minska kontantkraven, kunna lindra effekterna av kreditrestriktioner och bolånetak, att man inte behöver satsa så mycket pengar. Å andra sidan så är det ju väldigt många som har sådana som nu efter när det har gått några årtionden önskar att de inte hade det, utan att de ägde sin tomt och fick ta del av värdestegringen istället för att det bara blir höjd markhyra till kommunen. Så det är ju ingen självklar fråga om det är en en vinnarstrategi eller inte.
Nej precis. Det finns både för- och nackdelar. Ja, och det här, det fanns ju också det som heter Småa. Det var väl också en del av den här egna hemsrörelsen.
Ja, självbyggeri. Ja, man skulle få bygga mycket själv. Så det var jätte... Och de här glider ihop med ett annat koncept, det som vi ska titta på också. Alltså, egna hemsrörelsen kan man säga handlar om egen makt och delvis. Men de här trädgårdsstäder som också är Bromma och Enskede, det var också en speciell typ av arkitektur och samhällsplanering och bebyggelse. Med en sorts blandad bebyggelse med betoning på markbostäder med egen trädgård, men också 2-3-våningshus integrerade. Och gärna integrerat med service, kyrkor, affärer, till en sorts levande, en sorts ideal bostadsområde som har fått en renässans igen nu. Bland allt fler arkitekter börjar prata om att vi kanske borde försöka bygga efter det gamla konceptet fler nya områden.
Precis, för jag har ju hört dig prata många gånger om det här med trädgårdsstäder och sådär. Mm. Är Bromma och Enskede, är det typiska trädgårdsstäder skulle du säga?
Ja, det är det. Mm. Ja. Men det är ett lite lurigt koncept där, för det är inte självklart om man tar sig med Trollbäcken, som ju inte uppfyller kriterierna på sätt och vis. Det är för mycket villor på för lite service. Men de som bor där uppfattar det inte så, utan det är en otroligt trädgårdsstad ändå ju. Med det kryllar av trädgårdar och liknande. Så Vega i Haninge är samma sak, ett exempel på som delvis uppfyller trädgårdsstadens koncept, men delvis inte. Tullinge trädgårdsstad brukar man säga, det kanske är det mest genom som verkligen uppfyller kriterierna om man tar nybyggda områden.
Och vad är det för kriterier då för att det ska få kallas för liksom trädgårdsstad skulle du säga?
Ja, det finns ett ideal, den urbana trädgårdsstaden som vissa arkitekter, och då är det att det ska vara dominerat av markbebyggelse, radhus, villor. Det ska vara ganska tätt, alltså ganska begränsad tomstorlek så man får in många på en begränsad yta. Det ska finnas kollektivtrafik, service i området till bra inom nära avstånd. Det ska byggas anpassad naturen, slingrande gator, häckar mot gatorna, träd och sånt där.
Mm.
Jag tycker inte man ska smana av det så mycket, utan jag tror medborgarna kan tycka många varianter på det där är typ Trollbäcken, som inte är ju också en gigantisk trädgårdsstad på sätt och vis. Där de som flesta som bor där upplever att de har tillgång till all utmärkt service, både Tyresö centrum och Trollbäcken centrum och Port 73 och allting annat.
Ja, just det, precis. Ja. Och jag ser här i den här rapporten så står det också krökta gator som kantas av alléträd. Ja, det låter ju trevligt.
Ja, alltså man vill komma ifrån det. Det ska inte vara fyrkantiga, långa, raka gator. Det ska vara en annan karaktär på området som gör det tryggare känns av vårt område. Och just det, minns man sa det med häckar mot gatan och hur man... Så det är som en ideal. Men jag tror att ska man få några större volymer måste man vara lite flexibel. För även i mindre städer så kan man inte bygga. Bromma skulle ju vara ett oerhört intressant område om man lägger ner flygplatsen och bestämmer sig att Bromma, då har man jättestort tomt fält. Här ska vi bygga ett världsledande urban trädgårdsstad. Ett exempel på hur man kan bygga sådana här. Det skulle kunna bli oerhört intressant. Men Jönköpingsvik, Sundsvall, Kalmar... Där kan man ju inte bygga sådana jätteområden som uppfyller alla. Där måste man ju kunna... Hur gör vi om vi ska bygga 100 småhus?
Mm. Jag har ju bott i Bromma och som du säger, det var små tomter. Jag tror jag hade 630 kvadratmeter tomt. Mm. Och så ser det ju ut. Och det är klart, då blir det ju en väldig intimitet faktiskt. Ja. Mm. Och i Trollbäcken, inte vet jag vad tomterna är, de kanske är 1500...
Ja, många, kring 1000 verkar vara ett snitt i många områden, ser ut som ungefär. Det finns mindre och det finns större, men jag ska gissa på 1000 i stora delar.
Mm, just det. Ja, och vad kommer det då sig att vi inte har byggt så mycket småhus, skulle du säga?
Det är intressant, för det är den stora frågan som jag då jobbar med anställd för att utreda. Och i vårt delbetänkande så gjorde vi en bruttolista. Vi träffade forskare, intresseorganisationer, konsumenter, läste tidigare utredningar och gjorde en lång bruttolista på teorier som finns om varför det Sverige då avviker och bygger så väldigt få småhus. Och vi delar in det i två rubriker. Det ena var avsiktliga faktorer. Det visade sig att, och det andra var oavsiktliga faktorer som varit en lång lista på olika trassel och problem som finns. Det avsiktliga, det var att många kommuner väljer avsiktligt att inte planera för småhus. Och de intervjuer vi haft när man läser översiktsplaner och liknande i kommuner, då baseras det på något som jag närmast skulle kalla för fördomar om hållbarhetsaspekter. Man har en föreställning om att det är hållbarare att bygga bostäder ovanpå varandra. Där folk ska bo trångt i hus baserat nära varandra. Då blir det ekologiskt bättre, då blir det socialt hållbarare, ekonomiskt hållbarare. Och det är liksom en sorts mytbildning som har uppstått i planera Sverige. Och varför jag säger det är för att det finns ganska mycket ny forskning som visar att trädgårdsstaden är totalt överlägsen om man tar ekologisk hållbarhet. Klimatutsläppen halveras och ekosystemtjänsterna fördubblas per person i en klassisk trädgårdsstad. Och det beror ju på att man har mycket mer trä i byggnaderna, mindre gips, mindre stål, den typen av lösningar. Och social hållbarhet vinner ju trädgårdsstaden överlägset om eget. Alltså, det finns ju inga utsatta områden som är trädgårdsstäder i Sverige där man går. Utan det är helt andra typer.
Nej, det har du verkligen rätt i. Ja. Nej, men precis. För jag är lite förvånande. För jag vill också minnas att jag har läst någonstans. För man tänker ju att nu ska vi få in. Vi måste se till att få många bostäder. Och då tror man att man får mer när man staplar det på höjden.
Mm.
Men när man bygger fler bostadshus så kräver det ju också stora ytor runt omkring. För att man måste ju ha liksom lite parker och vad det nu är. Så att det är inte säkert att det är så att bygga på höjden, att det är mera, vad säger, resurssparande.
Nej, det finns ju en arkitekt och kommunpolitiker och tidigare stadsbyggnadsdirektören i Stockholm, tror jag, Monica Andersson. Hon är kommunpolitiker i socialdemokratisk i Nynäshamn, tror jag nu. Hon skriver ganska mycket om det där och visar just på att det till stor del är missuppfattningar hur mycket folk egentligen får in just av det som är skuggorna och gårdslösningar och att du kan få i stort sett samma täthet. Och sen är det ju så att i många områden så behöver inte, de påpekar också, Stockholms innerstad är en sak. Där måste man bygga så högt och tätt man kan. Men Stockholms innerstad, det finns bara en sån i Sverige. Det bor 300 000 i Stockholms innerstad. Det bor 2 miljoner utanför tullarna. Och där är ju helt andra villkor. Ja, men det finns ingen skäl i Vegastaden i Haninge att packa folk trångt ovanpå varann för att man ska spara yta. Så man måste ju gå ut från de förutsättningar som finns. Och det finns enormt mycket mark, om du tar internationella jämförelser. Även i Stockholms kranskommuner, vi har enormt mycket mark jämfört med andra länder som klarar av att bygga mycket, mycket mer mark på städer.
Mm. Ja, vad har du mer för avsiktliga faktorer då som har gjort att det har byggts?
Den stora är egentligen det att man helt enkelt då har föreställningar om markbrist och hållbarhetsaspekter. Som jag skulle säga, och det kommer att publiceras underlag, sammanställning av modern forskning kring de här faktorerna som visar att det helt enkelt inte stämmer. Det finns inget skäl för en kommun att gå emot medborgarnas värderingar och säga att vi ska styra folk till att bo tätt för att det är bättre av något skäl. Det tror jag vi kan avfärda helt baserat på modern forskning. Så det kommer vi att visa. Utan det intressanta, det blir sen den långa, om man nu är överens om det så småningom, det är den långa listan på det som inte är avsiktligt utan trassel som finns som blockerar småhusbyggande, lagar och regler och av en mängd.
Jag tänkte också det här med avsiktliga faktorer. Man kan väl också tänka sig att beroende på vad man haft för styre i olika kommuner så har man man brukar ju skoja om det att är man så att säga mera en röd kommun då vill man bygga mera hyresrätter. Därför att man vill få väljare, medan om man är mer en blå kommun, då vill man mera bygga egna hemsbostäder, därför att då vill man ha de väljarna. Mm. Det kan ju ligga någonting i det också.
Ja, det kan det göra. Alltså, men det hoppas man ju verkligen inte att man sitter och tänker på så när man tänker hur ska vi utveckla vår kommun? Att man sitter och tänker vi ska bygga för att få hit våra väljare, utan att man bygger på vad är bäst för samhället, vad är bäst för medborgarna, vad önskar medborgarna. Och då finns det ju en oerhört stark statistiskt underlag för att många, många fler än idag vill bo i småhus. Och det är faktiskt inte ett roligt missförstånd. Det tar ganska lång tid innan man inser att man tänker baklänges. Man säger, ja men det är ju svårt för ungdomar att få tag på hyreslägenheter. Då borde vi bygga små hyreslägenheter. Men skälet att det är svårt att få tag på hyreslägenheter det är att i 1 miljon sådana så bor det familjer som inte vill bo där. De vill bo i småhus. I andra länder har de flyttat ut och frigjort de här ofta äldre hyreslägenheterna med låg hyra. I Sverige sitter de fast i de lägenheterna. Så 1 miljon lägenheter är blockerade av folk som inte vill bo där. Och det är därför som det är svårt för ungdomar att få tag. Och då tänker man, ja men då ska vi bygga ännu fler små ettor för, som vi gör i Tyresö för ungdomar. Men det är helt bak och fram. Då förvärrar man bara problemet på lång sikt. Vad man borde göra det är att bygga småhus så de här miljonen kan flytta ut. Och frigöra de ofta äldre hyreslägenheterna med låg hyra till de här ungdomarna och de som behöver. Men den där tankefiguren bak att man ska... Ja, men ungdomar har svårt att hitta bostad så vi bygger för dem. Dyra nyproducerade ettor. Den har satt sig på något sätt, men den är helt galen.
Ja, det är intressant. Mm. Ja. Och sen kommer du in på det här med de här oavsiktliga faktorerna. Mm. Då. Och vad kan det vara då?
En är till exempel, om man tar en speciell kreditrestriktionerna. De här problemen förvärrades 2010 i Sverige. Då säckade småhusbyggandet ihop på ett lite anmärkningsvärt sätt om man jämför i statistiken. Någonting hände från 2010 och framåt. Och det som hände 2010, en av de saker som vi vet hände, det var att bolånetaket infördes. Det här vet vi inte, det går inte att bevisa riktigt. Vi har haft möte med regeringsutredningen om kreditrestriktioner med Johan Hasten med flera, Peter Englund om det här. Det kan vara så att bolånetaket slår oerhört hårt mot unga familjer som ska bygga en egen villa eller köpa en egen villa. Och det är därför bostadsrättsbyggandet gynnas. Då kan man stoppa in lånen i föreningen och runda bolånetaket så man inte behöver låna så mycket.
För ni skriver också om det här med, ja, rubriken är överutnyttjande av BRF-lagstiftningen. Mm. Det vill säga, det står så här då, andelen bostadsrätter i småhus har ökat från 8% år 2012 till 30% år 2022. Och det har då att göra med det här, precis som du säger, att man liksom, ja, man gömmer liksom lånen i föreningen. Alltså man gör bostadsrätter av småhus egentligen då, och då ska det liksom verka billigare. Och ni till och med skriver att man kan också ifrågasätta om det här är i strid mot den här bostadsrättslagstiftningen då, om man egentligen har rätt att göra så här. Mm. Det är ju en intressant aspekt.
Ja, för det förekommer till och med att man har byggt friliggande villor i bostadsrättsform, vilket är helt absurt. Varför ska, om du har en egen villa, vilka skäl ska du gå till någon BRF-ordförande och diskutera hur du ska sköta ditt hus? Dels får man ju dyrare boendekostnader för det är ingen avdragsrätt på lånen som ligger i. Dels har flera sagt till oss att skälet att vissa byggherrar tycker det är toppen att göra det, det är att konsumenten luras av det här. För att om man tar 1 miljon och stoppar in i föreningen, 1 miljon lån på din lägenhet stoppar in i föreningen, då borde ju priset sänkas 1 miljon. Men konsumenten förstår inte riktigt vad som händer, så man behöver bara sänka priset 700 000. Och då har man stoppat in 1 miljon som du de facto ska betala i föreningen utan avdragsrätt på räntorna. Så det finns flera konstigheter med BRF-expansionen inom småhussektorn.
Just det. Mm. Men om det här skulle vara olagligt egentligen då, vem kan sätta stopp för det och vem är det som bestämmer att det kan bli en BRF då?
Ja, för det står i lagen att det ska finnas en naturlig samverkan med något uttrycket är i lagen. Och det är ju klart, om man bygger ett flerbostadshus som har gemensam tvättstuga, trapphus, värmesystem, då har man den naturliga samverkan som då uppfyller kriterierna. Men om du har radhus bredvid varandra eller än värre, då friliggande villor, finns det då en naturlig samverkan som motiverar att man har dem i... Det är det vi har tagit upp, att det här förefaller lite skumt. Att man har dragit ut på lagen, kanske just för att man inser att man kan blåsa konsumenten på pengar. Det är dessutom kringgå bolånetaket, ja, i och med att man stoppar in. Så att det är inte säkert det är sunt, uppgången i BRF-användandet för småhus.
Nej, och precis. Och jag brukar också säga till mina ungdomar som jag känner, eller i min närhet som är ute och tittar på radhus, att undvik de där som är BRF. Man vill ju, det är väl egentligen själva poängen, tänker jag, att man vill styra över sin egen ekonomi istället för att vara beroende av sina grannar, även ekonomiskt. Mm. Man är ju så beroende av sina grannar ändå.
Mm.
Ja. Ja, det är intressant. Ja, och ytterligare då hinder som ni ser här.
Ja, en väldigt speciell sak som vi har tittat ganska mycket på de sista veckorna, det är, för flera har anfört det, är de vilt skenande statliga och kommunala taxorna och avgifterna. Både för att bo och för att bygga. Här ruvar också någonting förmodligen väldigt osunt, och som några riksrevisioner och statskontoret och Ekonomistyrningsverket har börjat titta på för statliga myndigheter. alla monopoltaxor som statliga myndigheter har och kommuner har skenar till synes okontrollerat. Exempel, och det gör det även här i Tyresö.
Mm.
Exempel, vi bestämde att höja VA-taxan 10 gånger KPI-utveckling nu, bara för några veckor sedan. Efter att ha höjt dem 5 gånger KPI 10 år i rad före det.
Ja, det är helt galet.
Ja, det är helt galet. Ja. Och men problemet är att tendensen tar nationellt sophämtningstaxorna, fjärrvärme, elnät och även då byggherrekostnader, bygglov, plantaxor, anslutningsavgifter. Allt skenar till synes vildsint över hela linjen. Och när det är så, då kan man inte... Det är ingen mening att gå in på ja, men vi måste byta något rör här. Om det bara vore via taxan som steg så kunde man börja diskutera sånt. Men alla monopoltaxor, då har de här statliga utvärderingarna av statliga myndigheter som gör så här. De har kommit fram till två saker som verkar vara... Det ena är att de skriver så här, det är olämpligt att en myndighet har rätt, är monopolist, har rätt att själv bestämma taxan och få behålla pengarna. Den konstruktionen bör avskaffas generellt. För det är alla de statliga myndigheter som har den lösningen, till exempel lantmäteriet på vissa saker, då upphör effektiviseringsarbete och man istället bara höjer taxorna och löser alla problem på det sättet. Så där har man tittat på statliga myndigheter. Och vilken stor sektor finns det som har exakt den lösningen utöver statliga myndigheter? Kommunerna. Mm. Alla kommuner har precis det systemet.
Mm.
Och tar för bygglovstaxor, de är monopolist, de bestämmer taxan själv och de får behålla pengarna själv. Och då blir lockelsen enligt de här riksrevisionen och statskontoret otroligt stor att sluta effektivisera och lösa alla problem med att höja taxorna.
Jo, vi kan ju se i vår egen kommun här, för då när det var hög inflation så skolan fick uppräkning tror jag med 4% drygt eller något sånt där. Men taxorna, de pep iväg.
Ja, så det där är... Och dessutom har man konstaterat i en utvärdering också. Tyvärr är det så att det finns flera... seriösa utvärderingsinstitut och myndigheter på statens sida. Det finns ingen som gör motsvarande studier på kommunerna, men man kan anta att det de hittar är generellt tillämpbart även på kommuner, Riksrevisionen och Statskontoret. De har också funnits att politiker och de styrande myndigheterna, Regeringskansliet, visar ett väldigt lågt intresse för den avgiftsfinansierade verksamheten. När de har myndighetsutvärderingarna varje år så tittar man noga på de anslagsfinansierade verksamheterna, går igenom det, men visar inget intresse för de avgiftsfinansierade. De får leva sitt eget liv och, utan med bristande styrning och kontroll. Och det är precis samma sak som man kan se i kommunpolitiken. Vi har väldigt noggranna, seriösa genomgångar av de anslagsfinansierade verksamheterna, skola, vård och omsorg, den typen. Taxorna behandlas som informationspunkter i politiken, här heter Tyresö också. När vi höjde VA-taxan 10 gånger KPI var ingen som begärde ordet på nämnden, ingen begärde ordet på kommunstyrelsen. Mer än jag var ju tvungen när jag hållit på med det. Och ingen begärde ordet på kommunfullmäktige heller. Mer än jag som dessutom reserverade mig ensam mot att vi höjer 10 gånger KPI.
Mm.
Utan det är bara helt... Det möts av ett jaha. Det är bara... Mm. Det,
vi måste liksom, därför att det finns inget att...
Ja, och liksom, det konkurrerar inte med någonting annat. Det är självfinansierande. De sätter ju avgiften själv. Mm. Så om de...
Men skulle Riksrevisionen då kanske ha ett utökat uppdrag, eller vad tänker du?
Det borde de absolut ha. Och det sägs att Inga-Britt Ahlenius, den legendariska svenska stjärnrevisorn, på sin tid argumenterade hårt för att vi måste inrätta också en motsvarande revision av kommunen, en oberoende under riksdagen helst, eller under regeringen möjligtvis. Hon drev på för att Riksrevisionen skulle ligga under riksdagen och vara fristående från regeringskansliet. Och hon lär ha argumenterat väldigt hårt för att vi måste också ha en sån motsvarande effektivitetsrevision av den stora kommunsektorn. För det finns inte då. Utan den lever helt sitt... Och det är ju nästan 900 000 anställda i kommunerna.
Mm.
300 000 anställda i regionerna och 300 000 i staten. Så regionerna och kommunerna tillsammans är ju enormt stor sektor i samhället.
Jag tror att en sån myndighet skulle ha mycket att göra.
Så det är en sak, taxor och avgifter som vi tittar på.
Kan man
göra någonting åt det? Det finns också några konstiga skatter då som bromsar byggandet. Och det är ju stämpelskatterna som är helt påhittade skatter. Att man ska betala 1,5% för att få inteckningen eller för att få lagfarten på huset. Och 2% om du ska ha inteckningar för att kunna ta lån. Så det blir ju 3,5% på bygget.
Mm.
Och det är ju bara en påhittad Mm. Har ju inget, hänger inte ihop med skattesystemet på något sätt. Utan...
Förr så sa man ju så här att anledningen till att det här fanns då på alltså, fastigheter då, och inte till skillnad från bostadsrätter, det var ju att det ansågs liksom mera säkert och juridiskt skulle det kollas och sådär. Och det skulle då motsvaras av att man fick faktiskt lägre räntenivåer på sina lån. Och så var det länge, att det var billigare lån för alltså fast egendom, till skillnad från bostadsrätter då. Men idag är det ju ingen skillnad, så att det är jättekonstigt.
Ja, nej, alltså det borde man ju göra någonting åt.
Ja.
Men sen ett stort problemområde som kan ligga bakom den upplevda markbristen också. De flesta svenska kommuner upplever markbrist fast de har då otroligt mycket mer mark än till exempel europeiska motsvarande kommuner som ändå bygger mycket mer. Det är att det är något fel på lagstiftningarna i Sverige på det området. Alltså PBL och miljöbalken, regleringen av riksintressen, av strandskydd, jordbruksmark. Det är något juridiskt felkonstruktioner som gör att de här clashar mot varann. Och skapar ständiga blockeringar och oklarheter om vad man kan och vad man får bygga och inte får bygga. Typ det tar flera år, Amaryllisparken här som släpar sig fram och sådana saker, flera år att reda ut om man får bygga eller inte. I PBL gör man avvägningar mellan olika intressen. Miljöbalken är stupstocksregler. Har hittat en fladdermus så godnatt. Och de här lagstiftningarna fungerar uppenbarligen inte som avsett utan skapar ständiga oklara situationer, långa beslutsprocesser, oklarheter om vad som gäller för olika markområden. Så det finns stora brister, det är samma sak med strandskydd också. Vilka stränder och vattendrag som är skyddsvärda och inte skyddsvärda är oerhört taffligt reglerat i Sverige jämfört med. Och det här kommer vi aldrig ur. Det har tillsatts utredningar på utredningar i 10-15 år i Sverige. Men problemet är det blir bara värre. Det blir bara längre och längre handläggningstider och mer överklagande och allmän röra. Det här är stora frågor, det är svåra frågor. Men man måste ta sig an det på något sätt.
Men strandskyddsreglerna, de ska väl luckras upp lite grann nu? Ja. Att bäckar till exempel inte ska omfattas av strandskydd och sådär.
Ja, sådana små saker.
Ja.
Men det säger att det är fortfarande alldeles för trubbigt om man tar, i norra Sverige brukar man ta stora exempel, där det finns fler sjöar än invånare i Arvidsjaur kommun. Kan man verkligen inte tänka sig att det är mer omfattande, att de här sjöarna, vi behåller 1000 helt rena sjöar, men de här 5 sjöarna, där bygger vi, där får man bygga bostäder. Att det är för trubbiga regleringar mellan storstader är viktigt då, att skydda stränder och där det inte är viktigt då. Men det finns en omfattande kritik mot det här, ju att man upplever ständig brist på mark överallt i Sverige, fast det uppenbart finns otroliga ytor i Sverige.
Mm.
Till och med, det har ju pratats om till och med Skellefteå sådana kontrakt när man trodde man skulle bygga mycket bostäder för Northvolt-personal och annars. Så hade man svårt att hitta lämpligt. Och då, ska du få dem att bo, det du kan erbjuda där, det är ju stora villor med dubbelgarage och skoterparkering och grejer som kan få ingenjörer att lämna stan och flytta upp.
Ja, precis. Attraktivt.
Ja, då halkar man in på att man ska bygga små hyreslägenheter i centrum. Det kan du inte få några ingenjörsfamiljer att lämna Stockholm. Och då hade man svårt att hitta mark, gick det rykten om, tyckte man det var svårt. Vilket är helt orimligt om du har varit där uppe och känt till en karta över området. Mm. Alla borde kunna få 5000 kvadratmeter tomt.
Ja, ja, ja. Och nästan sjötomt. Ja, precis. Och nu kommer väl också det här med försvarets riksintressen. Mm. Det kommer väl också bli mera påtagligt.
Ja, det blir det. Och tycker vissa att det är oklart definierat på vissa områden. Man vet inte riktigt om det, vad gäller här då. Hur stora områden behöver de för vad. Men det ökar ju i betydelse kanske. Och riksintresse, energiproduktion och det finns... Men det här är svåra frågor, men hela lagstiftningssystemet verkar vara lite dysfunktionellt och skapa blockeringar och skapa en upplevd markbrist fast det enligt de flesta människor, särskilt från andra länder, definitivt inte finns någon markbrist. Så det,
Och vi kan ju se också allt det som måste tas fram när man ska ta fram en detaljplan. Alltså det är ju enormt mycket handlingar idag, allt ifrån dagvattenutredningar, naturinventeringar och så vidare. Alltså det är ju en mängd olika dokument. Mm. Och sånt fördyrar och fördröjer.
Ja. Och det kom en ny forskarrapport bara för någon månad sedan av Jan Hjörnmark.
Just det.
Och han tog Tyresö som exempel i den rapporten.
Vi gick på samma gymnasium, han och jag.
Ja, okej, okay, det ser man.
Han är värmlänning.
Ja, det ser man. Men hans observation är att översiktsplanerna har krackelerat. Skälet att det går så långsamt och så rörigt är att man löser, förr i tiden löste man, och det är ett skäl att det inte byggs så småhus. Då löste man många problem med översiktsplanerna. Man klargjorde vad som gällde för vissa områden, redde ut om det var något riksintresse, strandskydd, om det är några fladdermöss här och liknande sådana saker. Så det var klart sen när man skulle börja detaljplanera och få olika intressenter att bygga. Nu för tiden sen, då är översiktsplanerna så dåligt skrivna. Eller de är så luftiga, liksom här ska det vara grönt och blått och fint och tryggt. Så alla problem, och det är inte utrett, så alla problem kvarstår sen när man kommer till detaljplanskedet. Så alla problem måste lösas i detaljplanerna, vilket gör att de blir väldigt långdragna, mycket överklaganden, stora kostsamma utredningar. Och han har faktiskt då 6-7 kommuner, av rent slumpartade skäl har han faktiskt tagit Tyresö som exempel då, på en kommun där det är lönsamt att bygga hela kommunens småhus. Och där man har misslyckats med att planera fullständigt då för småhus. Så man har markbrist överallt för att det inte finns någon markbrist. Och översiktsplanen är väldigt, tycker han då, luftig och diffus.
Mycket fina ord. Så.
Mycket fina ord, ja, men väldigt lite. Förr i tiden var det konkret. Här har vi ett område där det inte ska finnas naturvärden. Det ska byggas småhus, man borde bygga så här. Och så var det klart.
Just det. För att ganska nyligen så hade jag anledning att titta på i Laxå och Askersunds kommun, där har man ju till exempel, det är ju sådana här kommuner som är väldigt attraktivt att bygga vindkraftverk. Mm. Och då har man ju tagit fram vindkraftplaner och då kan man ju förhålla sig till det. Då vet man ju att här kan det komma vindkraftverk men här kommer absolut inga. Så det är ju en typ av att man liksom är lite mer proaktiv då.
Mm. Ja.
Men du, hur... Alltså, om vi pratar om Tyresö nu då, så är det ju ändå så att styret nu har ju pratat om att man vill bygga mera småhus. Det är väl positivt. Har man lyssnat på dig då?
Ja, det har man förhoppningsvis. Och, så det är jättepositivt att man ska börja uppgradera. Och det behöver man. Jag råkade titta idag, gick in på SCBs databas och tittade på förra året. Jag råkade det se för några veckor sedan Lantmäteriets statistik över nybildade småhusfastigheter i Sverige. Där hade Tyresö lyckats nybilda 8 småhusfastigheter förra året, vilket ju är ett fullständigt haveri på ett helt år. Alltså det är mindre än en i månaden då. Påbörjade småhus i Tyresö förra året. Kvartal var 1 hus kvartal 1, 2 hus kvartal 2, 1 hus kvartal 3 och kvartal 4 har inte kommit än. Vilket är ju, det kan vara faktiskt sämst. Risken finns att helårsutfallet blir sämst i Sverige för Tyresö. Och eftersom Sverige är sämst i Europa... Så kan det tyda på att Tyresö är sämst i hela Europa, kanske sämst i världen, ja. På småhusbyggande. Det är en
hisnande tanke.
Ja, så här har ju någonting gått snett. Och det är jättebra att det nya styret liksom riktar in sig på det här, måste vi titta på. Det är inte rimligt att starta 1 småhus i kvartalet. Om vi ska växa, vi ska åtminstone bygga 200 kanske bostäder per år. Det är helt orimligt att man ska, och vi har flera stora projekt med 1 år igång vid Graningstorget, Södergården i Trollbäcken. Då kan man inte ligga på nivån 1 småhus i kvartalet.
Nej, men du, för ett problem som vi har här i Tyresö, det är ju att vi har väldigt mycket skyddad mark. Vi har ju väldigt mycket naturreservat och nationalpark. Och jag tror vi ligger på plats 7 i Sverige utav bland kommunerna. Och då ska man ju tänka på såna här, alltså stora kommuner som, inte vet jag, Vilhelmina eller alltså där de här stora Sarek och alla de stora nationalparkerna ligger. Ja. Så det kan ju också vara en orsak varför det är svårt att hitta mark att bygga på i Tyresö.
Ja, så är det. Nu dras ju siffran upp att vi har Tyresta i kommunen, så procentsiffran blir väldigt hög. Men så är det ju. Man kan ju tycka bara rent som privatperson, om man kör runt med bilen, att Haninge, där ser man ju enorma obebyggda markområden. Det ser man ju inte i Tyresö på samma sätt. Så det kan ju vara så att Tyresö kan försvara sig med att rent objektivt så har vi det svårt här att hitta mark. Men alltså med en långsiktig, kan Nederländerna och Belgien hålla en byggtakt de håller på småhus, så borde även Tyresö, för vi är inte mer tätbefolkat än centrala Nederländerna. Hade vi haft en långsiktig medveten planering för vad vi kan hitta möjligheter att bygga radhusområden, småhus, så är det klart att det hade gått på en annan nivå än idag. Men jag är inte så till att Haninge kommun som har helt andra förutsättningar.
Så är det ju. Jag tycker ju ibland att vi har varit väldigt pigga på att göra naturreservat här i Tyresö. Att man, det är som att man absolut inte litar på den kommande generationen. Och att man också, ibland så kanske man ska fundera på, måste vi ta till så mycket? För att ibland kan det vara bra att lämna en liten remsa. Man kanske behöver bygga en förskola eller ett LSS-boende. Eller som du säger, lägga in lite villor efter kanten. Så man behöver kanske inte alltid ta i så himla mycket.
Nej. Vi har ju faktiskt väldigt intressant då, när man håller på med utredningen. Vi har intressanta områden i Tyresö. Ta Krusboda, som är fortfarande sägs vara norra Europas största radhusområde. Jag vet inte om det stämmer, men jag hör det sägas ofta. Men det är ändå 1000 radhus ungefär. Alltså i en länga så kan man inte riktigt säga. Men det är ganska unikt. Och det är ett område som jag, så vitt jag kan bedöma, och uppfattas som oerhört trivsamt av de boende och på annat sätt och vis. Trollbäcken, det är väl 4000 villor i ett stort område. 4000 villor i ett stort område. Det är ett otroligt egna hemstad på något sätt.
Och populärt,
ja. Det jag har sagt man borde göra, jag köper inte riktigt, ta Östra Tyresö. Jag tycker man borde få dela tomterna mycket mer generöst. Om man ska ta, vad kan man se? Vad finns det lätta vinster att göra? Det är liksom att det måste vara 3000 kvadratmeter för att bevara den gamla skärgårdskaraktären. Nej, det köper inte jag. Utan där tycker jag man ska få dela på. Då kan man kanske...
Jag är ju lantmätare, och när jag läste det här ämnet i skolan, det vill säga hur man då förtätade, alltså jag vet inte vad det hette, planekonomi eller vad det hette, när man skulle förtäta då i såna här typ, alltså sommarstugområden och dra fram VA och göra nya gator och sådär, då fick man ju lära sig att det var så man skulle lösa finansieringen för de här stackars människorna när de var tvungna att ansluta då till kommunalt VA, som ju alltid kostar, och gatukostnader och sådär. Då skulle de kunna finansiera det genom att de kunde dela sina tomter. Det var ju så man, alltså det var liksom läroboken som sa att så gör man för att hjälpa till. Men det tycks man ha glömt bort, och det är inte bara Tyresö som har glömt bort det här.
Nej, kanske.
Så. Men du, vad händer framåt nu med den här utredningen då? Vad kommer härnäst? Vad ska ni göra?
Ja, nu fram till sommaren så ska vi ägna oss att gå igenom de här alla olika faktorer som finns som har påståtts och försöka så gott vi kan med hjälp av experter, utredningar och statistik. Se om de stämmer, inte stämmer. Vad är stort och vad är smått? Vad är viktiga saker att åtgärda och vad är mindre viktiga saker? Det är vad vi ska göra, och då förhoppningsvis då kanske i hösten redan kunna ha rekommendationer till regeringen. Det här borde ni ta er an, det här borde ni ändra, det här borde ni göra. Och sen kommer Attefärdsen då att fortsätta resa runt i landet. Han är ju landshövding i Uppsala till vardags.
Just det, det är han, ja.
Resa runt i landet och träffa intressenter och kommuner och diskutera vad man kan bygga nya moderna trädgårdsstäder.
Så det kan komma ut ett antal lagförslag ur den här rapporten då?
Ja, vi kommer inte ha färdiga lagförslag, men där kan vi peka de här lagarna, hur det borde ändras. Så det kommer återstå lite, för vi har inga jurister, vi är inte den typen av utredning, så att vi har ingen kompetens att skriva lagtexter och liknande. Men i princip kan man ju peka på, den här lagen borde ändras på det sättet.
Det blir någonting för bostadsministern sen att ta itu med.
Ja.
Nu ska vi se, vad är det han heter?
Andreas Karlsson. Ja.
Just det, precis.
Jo då, och jag hoppas ju också att Tyresö kan bli lite, för det kan inte vara så att det ger något. Jag har ju ställt en fråga till kvällens fullmäktige, till ordförande i samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden, hur det går med det här uppdraget. Och när jag såg den statistiken att Tyresö kan vara sämst i världen på att bygga småhus, då måste man ligga på dem lite grann och fråga, hur går det med er nya prioritering?
Ja, spännande. Då kanske du får svar då på fullmäktige, och då ska vi säga för våra lyssnare att idag så är det alltså torsdag den 30 januari, och det är kommunfullmäktige. Ja, är det något mer du vill säga avslutningsvis i det här då?
Ja, det finns en liten intressant fråga vi har upptäckt som det handlar om hur man beräknar bostadsbehov i Sverige. Hur Boverket gör på riksnivå och hur det sen då fortplantar sig via länsstyrelserna och ner till kommunerna. Det är att man har väldigt trubbiga metoder där man räknar bara antal bostäder. Ett hushåll behöver en bostad, det är som Boverkets modell. Och det spelar ingen roll vad det är för någonting. Man gör ingen kvalitativ genomgång av saknas det större bostäder, mindre bostäder och så vidare. Och det gör att man får i praktiken en hård styrning mot ettor i alla kommuner i slutändan. För Tyresö kommun gör ju likadant också. Vi ska bygga 200 bostäder, 300 som man förut. Så är det punkt på det hela. Hur bygger man enklast 300 bostäder? Ja, det är ju ett höghus i centrum. med ettor. Och det har man sett på olika områden. Det här att man inte, att man har så dåliga prognosmodeller, det tenderar att driva mot att man prioriterar små bostäder och höga hus för att uppnå, eftersom det är bara ett mål. Och därför tog det väldigt lång tid innan man upptäckte varför har Stockholm och Göteborg stort negativt inrikes flyttnetto. Alltså barnfamiljer flyttar ut från... Nu vet vi att det beror på att familjebildande åldrar lämnar Stockholm. Alltså högutbildade, ofta bra skattebetalare. Hela befolkningstillväxten bestod då av första generationens migranter istället. Vi har haft så i Stockholm nu snart 10 år. Det tog lång tid innan man upptäckte att det var ju en bostadsfråga. Just för att man inte höll koll på vilka bostäder, vilka hus och typer det fanns, vilken efterfrågan det fanns, utan bara ett hushåll, en bostad. Så det är en sak vi kommer föreslå förmodligen att man måste ändra på.
Just det, precis. Och du, jag måste ju också ändå avslutningsvis fråga dig. Det har ju byggts mycket småhus alldeles på andra sidan kommungränsen här i Nacka, alltså Ältadalen tror jag det heter. Mm. Har du varit och tittat det? Vad tycker du om det?
Nej, inte där så mycket. Däremot åt andra hållet, på Haningesidan har man byggt också väldigt mycket i Gudö. Innanför Modervillan har man byggt stora områden med radhus och villor får man säga. Så det känner jag till bättre.
Tycker du att det är lyckat?
Ja, alltså det är klart att när man själv...
Jag har inte varit där och tittat ska jag säga. Så jag
när man, ja, alltså det är, de jag känner som bor där trivs bra och tycker det är mysigt. Och så här. Alltså när man själv bor på Trollbäcken på hans sida med 1000 kvadratmeter tomt och tycker man det är lite trångt mellan husen. det får man väl säga. Att man skulle önska att de kunde kanske lite luftigare. Men det är fint och de som bor där trivs vad jag förstår och...
Och jag tänker också, det är ju intressant det här argumentet som vi ju har i Tyresö nu, att vi behöver bygga småhus därför att vi behöver också få in barnfamiljer, därför att vi ser ju nu att det är, vi får färre barn i förskolor, färre barn i skolan, och det vill vi ju inte ha, så att nybyggda skolor helt plötsligt måste i stort sett stänga igen eller i vart fall inte nyttja så som det är tänkt. Så det är ju också en intressant aspekt av det här.
Och då måste man ju bedöma sig att det vi har brist på det är stora familjevänliga bostäder. Och frågan om själv sen, vi vill gärna bo i inte radhus eller villa.
Just det.
Och då får man ju försöka tillgodose det behovet.
Ja, intressant. Det kanske är så att vi får anledning att återkomma om det här när ni har kommit lite längre. För att just de här åtgärderna som ni kommer att föreslå, det är ju intressant att få höra lite mer om. Tack så mycket, vill jag säga till Ulf Perbo.
Tack själv, det var kul att vara här och roligt att höra att du är en gammal lantmätare, det visste jag inte.
Visste du inte, nej. Och vi ska också säga att du är kristdemokrat och sitter också i kommunfullmäktige här då, dit du är på väg nu alldeles strax. Ja, och jag som sitter här, lantmätaren alltså, Katarina Johansson Nyman heter jag, och ni har lyssnat på Tyresö Radion.